Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Max Mathisens podd där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas samt att du fått med dig något som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Hörrni, vi gjorde precis en liten marknadsundersökning. Den visar att du som lyssnar vill att vi inte glömmer av börs och marknad när vi träffar företrädare för näringslivet och annat som inte direkt pratar börs, kort och gott, lite börs och marknad i varje avsnitt. Av det skälet har vi följande innehåll att bjuda på idag. Först och främst, vi börjar med en liten genomgång av vår aktuella marknadssyn. Därefter kör vi några tips på teman som kan vara intressanta att kika närmare på givet marknadssynen. Och därefter får vi besök av säljspecialisten Joakim Turesson i studion. Och Joakim ska följa upp lite grann på vårt tema som vi haft hittills. Vad kännetecknar ett framgångsrikt företag? Vi har ju pratat lite om att företaget behöver ha en produkt, man behöver ha en strategi. Man behöver ha en kultur så att man faktiskt kan bära igenom och komma ut med sin strategi. Och sen framförallt så behöver man kanske en förmåga att kommunicera ut till marknaden så att folk, vad ska man säga, så att man får försäljning på sina produkter. Och det här med försäljning, jag pratade en gång med en riskkapitalist som berättade för mig att en av de första grejerna de gör som riskkapitalister, eller i hans fall då, när man har köpt ett företag, det är att gå in och se över hur man säljer. Och sälj är ju ibland betraktad som någonting nästan lite fult, fast alla företag bygger på försäljning. Så försäljning behöver inte vara fult, det handlar om att kommunicera och få fram sin produkt så att rätt produkt vinner matchen. Hörrni, mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private savings, det vill säga det kunderna sparar utöver pension på Max Mathisen. Det kan handla om kunder som sparar helt på egen hand via den digitala plattformen M-Save, eller sådana som fattar investeringsbeslut tillsammans med sin rådgivare via det vi kallar för Maxfonder. Och Max Mathisen har närmare 200, eller strax över 200 rådgivare faktiskt, utspridda över landet. Så oavsett var du befinner dig så kan du träffa någon av oss. Och hörni, man pratar ju ibland om kontorsdöden. Det är ingenting som vi på Max Mathisen drabbas av. Tvärtom, vi växer antalet kontor hela tiden. Vi tror på det personliga mötet. Så behöver du lite råd, eller vill snacka börs och marknad, eller vill se över din pension, skicka ett mejl till maxa@maxm.se eller ring oss. Hörrni, ingenting av det vi säger i den här podden ska ses som individualiserade råd, utan det är bara generell och allmän information, och i slutet av podden hittar du en längre disclaimer. Vill du ha råd, gör vi det gärna, men det bygger på att vi först har sett över dina behov och din kunskap innan vi skapar anpassade råd. Och jag vill också påpeka att gästernas åsikter, ja, det är gästernas åsikter. Och det behöver inte alltid överensstämma med Max Mathisens åsikter. Hörrni, med det sagt, marknaden. Marknaden är ju positiv för tillfället. Börsen går upp. När inflationsoron släppte i oktober och vi börjar se framför oss fallande inflation och med det kommande räntesänkningen händer något. Helt plötsligt vänder börsen upp och den uppgången har fortsatt sedan dess. Bara i år har Stockholmsbörsen, om vi ser till alla bolagen, stigit med i runda slängar 7%. Och ska vi lite snabbt sammanfatta vår syn på börsen så är vi positiva till börsutvecklingen i det kortare perspektivet. Vi har vad man kallar en neutral vy med positiv tilt. Det vill säga att börsen har gått upp väldigt mycket. Den kan gå upp lite till. Men riskerna för rekyler, liksom kortare nedgångar, ja, de ökar när vi har sett den här utvecklingen vi har just nu. Och då kan man ju säga att i någon mening kanske det är tillfällena du faktiskt ska se till att fundera på att öka din exponering, inte sälja. Det som ger stöd till börsen, det är förväntade räntesänkningar. Och då kan man säga att de här räntesänkningarna och inflationen, det är nästintill det enda man tittar på för tillfället. I början av året så såg man framför sig att USA skulle sänka räntan 6 gånger ungefär. Nu har det krypit ner till närmare 3 gånger, eller 3 gånger för att vara exakt. Det här kommer vara under, vad ska man säga, hård uppsikt från alla som investerar i värdepapper framåt. Man förväntar sig att de här räntesänkningarna ska börja komma någonstans maj-juni. Förseningar, det vill säga att inflationen håller i sig så centralbankerna inte riktigt kan sänka räntan, det kommer kunna leda till lite stök och bök på börserna. Vi tycker också, givet vår marknadssyn, och det här kommer vi återkomma till om en stund, att små bolag faktiskt kan ge en bättre avkastning framåt än de lite större bolagen. Och det hänger ihop med att de stora bolagen, det är det som har gått bra den sista tiden. De små bolagen har inte haft riktigt samma typ av avkastning. Om vi går över på valutor så tycker vi att dollarn är relativt dyr. Men priset, det vill säga den här ganska dyra dollarn, kan bestå en tid framåt. För det finns relativt få alternativ i det kortare perspektivet. Och en sak som var lite intressant under den gångna veckan, det var faktiskt att vi hade både positiv börsutveckling och en dollarförstärkning. Och det här hängde ihop med hur den amerikanska centralbanken Fed kommunicerade sitt räntebesked. Nu får vi se här. När du lyssnar på den här podden, då har vi precis fått ett besked från den svenska Riksbanken. Och lite beroende på hur de kommunicerar och agerar så kommer det att få effekter på valutorna. Men den här stora förändringen att vi går från en väldigt stark dollar till en allt starkare krona, det tror vi kan dröja lite grann. Tittar vi på riskerna då, ja, då har vi ju haft höga räntor under en lång tid. Det här kan ha orsakat problem hos dels konsumenterna, absolut. Vi ser att bilförsäljning påverkas, men också hos specifika bolag. När vi har höga räntor och höga räntekostnader under längre tid så är det klart, man kämpar på, man håller sina liksom marginaler igång och man försöker tjäna pengar. Men en och annan kund kanske blir lite osäker på bolaget, vågar inte lägga nya ordrar och så vidare. Och det där kan vara lite svårt att vända i slutändan. Så vi tycker man ska vara försiktig med bolagsvalen i det här fallet. Vi har också en situation som även den vi kommer att återkomma till. Att vissa bolag bland de här stora bolagen har ju gått fantastiskt starkt under senare år. Vi pratar om de här Magnificent Seven, de här 7 amerikanska, ja numera kanske det är 6 eller 5 amerikanska stora bolag som har gått fantastiskt bra och som liksom är så stora så att de påverkar hela index nu. Det är också en liten bolagsspecifik risk man faktiskt kan börja fundera på hur man ska agera inför. Sen har vi som alltid under senare år geopolitiska risker. Vi har ganska mycket oro i världen och de här oroshärdarna kan blossa upp och bli större kriser. Det kan påverka framförallt risksentimentet men också inflationen så att de här förväntade räntesänkningarna vi har pratat om, de kanske inte då slår in fullt ut. Vi har till exempel den här situationen med att båtar får köra allt längre vägar för att transportera containrar. Det kostar bensin och hyra av containrar som i sin tur påverkar priset på produkterna. Och det är de här höga priserna som i sin tur påverkar inflationen och som därefter påverkar centralbankers beslut gällande räntor. Så vi behöver lite lugn och ro i världen. Vi behöver att världen tuffar på och får balans. Då får vi räntesänkningar och då kommer vi få se en lite starkare börs. Givet det här scenariot så kan man titta på lite olika investeringsteman. Och vi på Max Mathisen, vi samarbetar med Goldman Sachs. Och jag frågade dem faktiskt om lite vad de har för syn på marknaden just nu. Vad de ser för teman. Och de lyfter fram det här med de här stora amerikanska bolagen, The Magnificent Seven, som en koncentrationsrisk. Om man har investerat i exempelvis då indexfonder med fokus på världen, alltså globala indexfonder. Om man har investerat i ett börshandlade indexfonder och annat som har fokus på S&P 500, alltså Standard & Poor's 500, det här relativt stora indexet. Ja, då är det som så att 7 bolag, Apple, Microsoft, Nvidia och några till, de har dragit upp och blivit jättestora bolag. Så de 10 största bolagen i indexet Standard & Poor's 500, de står i princip för 33% av marknadsvärdet. De står också i sin tur för ungefär 25% av vinsterna. Så 10 bolag står för 33, en tredjedel av värdet. Och då kan man tänka sig att när man investerar mot den amerikanska börsen, ja då kanske man vill ha lite större spridning och lite mindre bolagsspecifik risk än så. Och då kan det vara bra att se över sin diversifiering en aning för att inte hamna för mycket i den typen av risk. Och det som då kan vara lite intressant att kika närmare på, ja det är ju småbolagen. Det har vi pratat om sedan tidigare. De har haft det tufft i den här höga räntemiljön. Ser vi då framför oss att vi tror att räntorna kommer sänkas, då kommer det minska riskerna bland de lite mindre bolagen. Det kan leda till att de går upp, kanske lite mer upp än vad de här lite större bolagen gör. Om man gillar fonder så skulle man kunna tänka sig att Japan kan vara en intressant marknad att investera på. Där kan man konstatera att inflationen har varit ett litet problem under väldigt lång tid i Japan. Och de har faktiskt fått lite ordning på det här nu. Efter årtionden faktiskt mer eller mindre av kämpande. Och höjt sin ränta från negativ till lite försiktigt positiv. Men ändå, det har ett stort signalvärde. Vilket har gjort att den japanska börsen har gått bra. Men den kanske också fortsätter att gå bra. Så Japan kan vara ett alternativ här. Samma sak med den indiska marknaden som har varit, ja, som helt enkelt mår ganska bra. De handlas till en liten premie, den indiska börsen då handlas till en liten premie jämfört med det 10-åriga snittet. Men givet att Indien kännetecknas av stigande inkomstnivåer, gynnsam demografi, de har ganska god kostnadskontroll. Så tror vi att det kommer vara en ganska stark ekonomisk tillväxt i Indien under de kommande åren. Och Indien har faktiskt översatt det här i vinstutveckling. Så att vi kan, historiskt i varje fall då, så vi kan se framför oss att Indien kommer att kunna ha en hygglig utveckling. Om man tittar på räntesidan, ja, då kanske det är som så att både inflation och tillväxt har överraskat i USA. Och med det sagt så kanske man ska titta lite grann nu på hur de här lite längre obligationsfonderna har gått och fundera på vad man ska göra där. Men räntor, det är lite knepigt. Det är inte så stort fokus i podden. Så att om du äger amerikanska S&P 500, tycker att den här koncentrationsrisken är hög, då kan du diversifiera dig via exempelvis då en investering i kanske lite mindre bolag via en småbolagsfond eller något annat. Eller för den delen diversifiera ut dig till Indien eller Japan. Här finns det ju ganska breda tillväxtmarknadsfonder att titta på. Hörrni, med det sagt, nu så avslutar vi marknadsuppdateringen och så tar vi ett snäpp in och så börjar vi kika lite mer på vad som kännetecknar ett bolagsförsäljning. Och det gör vi med ingen mindre än Joakim Turesson. Hörrni, varmt välkomna och välkommen Joakim.
Tusen tack för det, Daniel.
Joakim, en grej som vi kan börja med att riva av innan vi går in på vem du är och så vidare. Vi ska prata försäljning idag. Finns det någonting som kanske betraktas som lite fult i näringslivet, så är det ju många gånger försäljning. Yeah. Varför är det så? Det är ju samtidigt det alla bolag faktiskt lever på.
Mm. Ja, men jag tror, om man ska vara krass, så beror det ju grund och botten på att vissa har ju bedrivit försäljning på ett ganska fult sätt, historiskt sett. Och det ligger någonstans i, liksom, i ryggmärgen på oss människor att vi tror eller tänker att vi ska bli lurade. Mm. Och det är ju, så att det är ju väldigt få därmed som vill bli förknippade som säljare. Mm. Så att det är ju en väldigt stor utmaning bara när man träffar bolag, just att ja, men du måste förstå, vi jobbar inte med försäljning, vi är inte säljare. Och det är nog det som är, liksom, ligger till grund för det. Rädsla helt enkelt, om man ska vara krass.
Jag har ju märkt ett scenario. Jag har gjort väldigt, väldigt många rådgivningsmöten genom åren. Och då kan man konstatera ibland med lite erfarenhet och så vidare att man vet ganska väl vad en viss kund egentligen borde välja. Men problemet är att den här kunden, han kan ha fått idéer i min bransch då, tips och en massa uppfattningar om vad man borde ha. Och i någon mening vet jag att om den här kunden går ut och väljer sina grejer så kommer han bli lite besviken om något år. Mm. Vilket inte alls är bra för vår relation. Nej. Så jag måste på något sätt, vad ska man säga, förklara för honom, motivera honom, få honom att välja det. Eller liksom utbilda honom tills han väljer det. Och det där kan vara lite knepigt. Man kan inte liksom, vad ska man säga, tvinga på någon någonting. Hur ser du på en sån situation? Är det försäljning?
Ja, men det... Faktum är ju att jag behöver kolla min kompis, jag behöver fråga min fru eller för den delen, jag måste snacka med ledningsgruppen. I regel är det en invändning. Och vad är en invändning? Jo, men det är ju en avvikande åsikt. Det vill säga, vi tycker lite olika helt enkelt. Och vad är roten till invändningar egentligen? Om det kommer ju av osäkerhet eller att man inte är tillräckligt trygg. Mm. För ska vi vara krass, vi människor tar ju beslut baserat på emotion i mycket större utsträckning än vad vi tror. Inte baserat på fakta och logik. Så... när en person kommer med en invändning som låter någonting i stil med jag måste lyssna på en kompis, det här känns ganska bra men jag vill liksom verifiera med en kompis som kan det här, är ju att där och då är man inte tillräckligt trygg. Nej. Och det finns ju metoder för att hantera det. Vi har en grej vi kallar för formen för invändningshantering som handlar om att inte hamna i argumentation med en kund utan fortsätta liksom att konversera och hålla liksom dialogen vid liv. Så utmaningen som man behöver hantera är ju att väldigt många blir lite paff och vet inte riktigt hur man ska hantera det. Och blir liksom lite ställda och börjar argumentera istället. Varför du ska lyda på mina råd och inte liksom lyssna på en kompis. Men det är, de flesta förstår ju grund och botten. Har man någon gång antingen skilt sig eller varit med i en situation. Men det är ju, människor eller vänner har ju massvis med råd. Men det finns ju en anledning till exempelvis terapeuter finns. Mm. De är bättre på att ge ett objektivt råd än vad en kompis är. För kompis tycker och tänker och känner. Det finns mycket liksom historik om det ena och det andra.
I min bransch handlar det väldigt mycket om att man vill bli rik snabbt. Eller man vill få en hög avkastning fort. Mm. Och det där, sanningen är att man blir sällan rik snabbt på kapitalförvaltning. Och den där höga förväntade avkastningen kommer ofta med en ännu högre risk. Mm. Vilket ofta leder till, liksom, vad ska man säga, inte alls så rolig avkastning i slutändan. Man kommer ofta med de här idéerna väldigt långt in i en börsuppgång. När börsen har gått upp, när man kanske snarare borde minska sin risk, inte öka den. På samma sätt så kommer man, när börsen har fallit mycket och säger så här, nu vill jag sälja, fast man mer eller mindre all historik säger att det är kanske nu du faktiskt skulle öka din exponering lite grann. Nu ska vi inte prata om finansbranschen, utan vi ska prata om företag och företagande och försäljning. Mm. Hur hamnade du själv inom försäljning?
I grund och botten så ville jag bli stridspilot.
Okay.
När jag var liten. Jag skulle bli stridspilot, så jag gjorde faktiskt tester och kom en bra bit på väg, men inte hela vägen. Och sen fastnade lite för det militära faktiskt. Jag gjorde lumpen ganska länge. Men sen var det faktiskt lite grann av en slump. För att en kille som jag lärde känna på mitt första jobb mellan gymnasiet och lumpen. Han började jobba i IT-branschen. Och tyckte att men du är ju liksom kommunikativ och duktig. Du borde kunna bli en säljare. Så att redan när jag var 21 så blev jag säljare i IT- och telekombranschen faktiskt. Det var så det började.
När startade du eget företag inom det här?
Första bolaget jag startade var nog 2005, men det var egentligen en annan bransch. Där byggde vi ju mobil infrastruktur för fastigheter för att mobiltelefoner skulle kunna funka helt enkelt. Men det var egentligen då som min liksom, entreprenörsresa började. Men det var nog inte förrän ett par år senare där jag fick vara på en intressant föreläsning av en kille som heter Kjell Nordström som berättade så här. Vi människor måste förstå, vi kan bara ha ett nummer. Och då, vad är det då? Men jag är både bra på marknadsföring och försäljning och affärsutveckling. Men jag bestämde mig faktiskt efter det. Det var väldigt inspirerande. Och så här, jag ska bli riktigt duktig på försäljning. Mm. Så jag har nördat ner mig väldigt mycket kring liksom forskning och fakta och vetenskap. Framförallt kopplat till vad är det som får människor att ta beslut. Mm. För egentligen det som i grunden är viktigast av allt. Inte bara vad jag ska säga, utan förstå vad får människor att besluta sig. För vet man det vill säga mänskligt beteende, då har man ju liksom grunden till att bli en bra säljare. Så det var på den vägen det började egentligen för ganska många år sedan. Och sen har det liksom fortsatt.
Hur många företag har du haft som kunder ungefär? Vet du det? Mellan tummen och pekfingret?
Under de här 20 åren, ja, men det är ju lätt. Minst 100 i alla fall. Absolut. Och de flesta har ju varit, jag har ju nästan alltid varit liksom involverad i business to business. Mm. Så ja, men minst 100.
Så business to business, det är egentligen när ett företag säljer till ett annat företag.
Ja, precis. Man brukar ju slarvigt säga att B2B är företag till företag, B2C är företag till konsument. Ja. Men om man ska relera lite kan man ju säga att egentligen borde ju inte det finnas, för att det är ju inte bolag som gör affärer med bolag, det är människor som gör affärer med människor. Mm. Så egentligen borde det inte spela roll, men säljprocessen kanske ser lite annorlunda ut.
När ringer man oftast dig och säger så här, Joakim, vi skulle behöva se över vår försäljning. Vad är det som liksom triggar den typen av samtal?
Mm. Ja, men i dagsläget så är det ju exponering på sociala medier faktiskt, om man ska vara krass. Mm. Annars så ska jag vara helt ärlig, så kanske inte jag blir nedringd, givet att det kanske inte, det uppfattas som något ganska stort och komplext. Plus att det kan uppfattas som man håller på och säljer kurser. Mm. Och det är ju en sanning modifikation. Jag jobbar ju med att hjälpa bolaget att öka sin försäljning. Utbildning, utveckling är ju en del av det hela förstås. Men ofta kommer det ju ett läge där man antingen inser att man måste göra en förändring. Jag kan ta ett tydligt exempel nu. Ett bolag som kontaktade mig och ett stort svenskt rekryteringsbolag. De kände att de hade en väldigt tuff konkurrens där ute nu och har svårt att nå ut med sitt faktiska budskap och blir oftast prispressade och tappar oftast affärer på grund av liksom, fakta, logik, pris och produkt. Mm. Och de är ju i regel bäst. Men de är svårt att förmedla det till omvärlden. Mm. Så där kommer vi jobba väldigt mycket med att liksom transformera deras försäljning till att bli mer värdebaserad. Mm. Istället för vad som fokuserar på liksom faktaprodukt.
Om man skulle generalisera lite grann då och säga att så här, av de här 100 företagen liksom som du ändå i någon mening har besökt och hjälpt. Vad skulle man kunna säga är den gemensamma faktorn till liksom, vad är det som hackar i försäljningen? Vad är det som gör att de inte liksom säljer mer eller liksom är framgångsrika på det området?
Mm. Ja, men jag tror faktiskt det. Om jag bara fick nämna en grej så är det faktiskt det klassiska för låga aktivitet. Vi kommer tillbaka till det hela tiden. Det vill säga, man i ärlighetens namn, jag brukar säga man är inte i straffområdet tillräckligt ofta. Och vad innebär det då? Nej, man är inte ute och träffar kunder tillräckligt ofta. Det är lite för många ursäkter och funderingar kring väldigt låg effektivitet. Man pysslar och fixar och donar med massvis med olika saker som man inte borde göra som säljare eller rådgivare. Så får jag bara nämna en grej så är det faktiskt så här att jag skulle säga att nästan alla bolag jag träffar skulle öka sin försäljning om man ökade sin aktivitet, sin aktivitetsnivå.
Och det är egentligen träffa fler kunder. Träffa fler kunder, träffa kunderna oftare och så vidare.
Ja, absolut. Och boka fler möten är ju en himla bra grund för att komma dit.
Och vad är det som gör att man hamnar i situationen att man inte har de här mötena och inte liksom träffar de här kunderna?
Mm. Man kan ju säga att många säljare, rådgivare inom olika branscher har ju blivit lite, vi brukar kalla det för lite fat and happy. Mm. Det vill säga man är van lite för goda tider. Framförallt, men det har gått lite för bra. Vi kanske varit vana vid att kunderna kommer till oss och vi behöver liksom inte anstränga oss. Men om vi ska vara krassa, vad beror det egentligen på då? Jo, men det beror ju på att bolaget har skapat en kultur där man tillåter det. Och apropå när bolag kommer till mig då så är det kanske redan för sent. Mm. Så lätt att skylla på säljarna, lätt att skylla på rådgivarna, men ni är lata och gör inte tillräckligt mycket. Men om man ska vara ärlig så är det klart, de har ju skapat en kultur som tillåter det. Så det är egentligen det första man måste göra och organisationen måste bestämma sig för det här ska vi fixa, det här ska vi åtgärda och därefter kan man ju få med gänget för att ja, tydligheten där är ju, skapar ju oftast väldigt låg motivation hos säljare och rådgivare om man inte förstår varför man ska göra och alla kan ju förstå varför man ska boka möten men när man hamnar i en kultur med lite nedåtgående trender och mina kollegor gör ju inte heller så himla mycket. De skapar liksom en kultur av att det är okej att inte vara så aktiv, att inte vara så proaktiv. För det har ju så gått så bra. Och när ingen heller följer upp de här sakerna är tillräckligt tydligt, då har ju inte organisationen bestämt sig. Och det verkar vara en tydlig grej. Så att nu bestämmer vi oss för att göra någonting annorlunda. Och det är först då man kan få ett annorlunda resultat när man gör någonting annorlunda.
Det är lite intressant att du säger det, för vi har haft några poddavsnitt här nu då, på slutet för att beskriva liksom, i någon mening ett framgångsrikt företag. Och då hade vi Henrik Ekelund som fick representera strategi. Han har grundat och lett företaget BTS under lång tid som egentligen jobbar med att hjälpa företag som har en strategi att faktiskt implementera den. Då sa han, by the way, kan man säga att culture eats strategy for breakfast. Då följde vi upp det med ett poddavsnitt med Henrik Bunge som är vd för Björn Borg. Och han verkar fokusera i stor utsträckning på kulturfrågan. Han beskrev i podden bland annat hur han som Nordenchef tror han var för Adidas. När Adidas bestämde sig för att satsa på löpning. Att ge alla medarbetare mer eller mindre jumpadojer från Adidas då. Som de fick springa i. Så alla började springa om de nu ska sälja jumpadojer och liksom jobba med försäljning av det. Och då måste de också springa. Mm. Sen får han ta över ledarskapet för Björn Borg. Som skulle bli ett liksom sportföretag från att vara mer eller mindre ett underklädningsföretag då. Då inför de träningstimme till exempel så personalen börjar träna. Så han jobbar ju väldigt mycket med kulturen. Då kan man väl säga då, om jag bara översätter det du beskriver lite grann, att så här, ja, du behöver en strategi, du behöver den här kulturen, det faller vi tillbaka till. Den måste i sin tur liksom leda till den här aktiviteten vi pratar om, kan man säga så?
Mm, absolut. Och där är ju tydligt att precis som det här gänget behövde träna eller leva som de lärde och det kommer hela vägen uppifrån. Då kan man säga, jag tror inte man ska förvänta sig att en börs-vd kanske ska sätta sig och kallringa. Nej. Men om vi ska vara härliga så är det klart att ju högre uppifrån förändringen kommer, desto större effekt kommer det bli. Mm. Och förmågan till att kavla upp ärmar eller framförallt ha en hög liksom, visualitet i specifikt den här frågan. Att inte bara förvänta sig, men ni kära fotsoldater, nu får ni bara göra jobbet. Mm. För det är ju arbetsmarknaden, inte minst lite tuffare säljjobb kanske. Problemet kan ju vara där liksom att nej, men då slutar jag. Mm. Jag vill inte göra på det här sättet. Och de har ju heller inte byggt en liksom vinnarkultur man vill vara del av. Så det måste ju någonstans komma uppifrån och måste förstå ett syfte. Det är ju ungefär som, jag menar, försäljning är ju lite grann som jag säger inte att man bedriver ett krig, men ett krig består ju någonstans av ett liksom, operativa, det vi gör här idag. Mm. Vi ska vinna slaget och slaget ska i sin tur göra att vi vinner liksom, kriget. Mm. Och det är ju operativt, taktiskt och strategiskt. Mm. Och då måste man ju förstå och känna hela tiden att man ser någon typ av härförare där borta som springer. Och det är ju oftast vd eller ledaren, ja, helt enkelt. Och där tycker jag mig se att ganska många som är lite dåliga på att leda faktiskt. Att, mm, att motivera och inspirera. Men framförallt, man tappar sitt varför. Mm. Och det blir den här jakten på pengar. Och alla vill vi ha mer pengar. Det är ingen snack om saken. Men vi människor är ju mycket, mycket mer motiverade av förstå syfte och varför. Och tillhöra någon typ av vinnarkultur än vad egentligen pengar. Så pengar är egentligen resultat av det vi lyckas åstadkomma en liten bit bort. Mm. Så absolut.
Så om man backar bandet lite grann, och vi pratar ju här många gånger om att lyssnarna av den här podden, vi ska försöka göra dem till bättre investerare. Så om, yeah, man tittar på ett bolag som helt plötsligt, försäljningen börjar dala lite grann, det ser lite liksom mjukare ut i siffrorna hela tiden, man hoppas på nästa kvartal och så vidare. Det kanske inte är så mycket försäljningen som börjar bli problemet, utan det kanske är kulturen i bolaget som faktiskt börjar bli lite problemet. Eller för den delen strategin då.
Ja, kan det mycket väl vara. Och det är ju olika saker hela tiden givetvis då. Men det, jag tror både försäljning och kultur måste ju komma väldigt högt upp på agendan även i styrelserummet, tror jag. Och man kanske inte riktigt jobbar med den typen av frågor. Det känns som att det ligger längre ner. Men kultur, det kommer ju dessutom från latin, betyder kulture, det vill säga det vi odlar. Och hur ska vi odla? Om vi vill bära frukt, då måste vi odla rätt saker. Vi kan liksom inte odla en sak och förvänta oss att plocka ner en helt annan frukt, utan det vi odlar, och det är paradoxalt nog kommer det uppifrån, det vi odlar är det vi också bär frukt av. Mm. Så det finns ju en extremt stark koppling, så jag tror att försäljning måste högre upp, dessutom både ledningsgrupp och även på styrelsenivå.
En fråga om kultur i ett större perspektiv här då, och givet att du har nördat ner dig lite i försäljning, skiljer sig försäljningen åt mellan, säg, Sverige och USA?
Ja, men det gör det definitivt. I USA så är det ju mer, vad ska man säga, det är mer, ja, men lite högre respekterat och det har lite högre status. Man, i USA är man inte lika rädd för att kallas för säljare. Nu generaliserar jag ju kraftigt, men jag har fördelen och förmånen att jobba ganska mycket i USA också. Och där är liksom, det är mer en naturlig del av hantverk, det är mer naturligt jobb. Jobbar man inom försäljning i USA så är man ju i regel lite mer stolt över att säga att man är en säljare. Och man har en lite bredare uppfattning kring vad sälj är för någonting. Det är ett tydligt exempel i Sverige så finns det just nu en trend att det finns väldigt få människor som heter säljare längre. Man heter sales manager. Mm-hmm. Och vad är en sales manager? Men det är ju en försäljningschef, säljledare. Mm. Det är ju inte en säljare egentligen. Och sen kommer key account manager och det är ju ännu mer. Så att det blir liksom att vi förstör lite grann kulturen från att kalla det för säljare eller för den delen rådgivare genom att kalla det för massa konstiga titlar som det inte borde vara. Och då kanske man också föder uppmärksamhet på någonting annat. Mm. Om vi säger, men du kan inte hitta säljare för då eller vi rekryterar inte dig som säljare för det låter inte tillräckligt fint. Bara där kanske man också ger lite för stort utrymme till att inte göra det som en säljare ska göra. Producera försäljning. Mm. Det är det handlar om. Inget annat egentligen i grund och botten.
Så. Om vi tar då den framgångsrika försäljningen. Hur skulle du vilja beskriva, jag vet inte hur jag ska formulera frågan riktigt, för det spinner över så många bolag. Men om man skulle ta ett bolag som är bra på försäljning, hur ser du det? Liksom? Hur känner man kring det företaget? Hur ser man det? Vad är det de gör många gånger som är då det positiva?
Nej, men dels har man ju en ledning eller ledare som synliggör, uppmärksammar försäljning. Man jobbar hela tiden kontinuerligt, lite grann beroende på vad man är till för business. Jag menar, vissa bör ju sitta och liksom följa upp och styra och mäta på daglig basis. Vissa kanske gör det på veckobasis. Men ofta där, man uppmärksammar. Det finns en hög grad av liksom uppmärksamhet kring siffror, kring resultat. Man firar ofta sina framgångar. Man är inte rädd för att liksom plinga den här klassiska orderklockan. Nej. Och faktiskt en del av kulturen att fira våra vinster. Man är oftast bra på det här med varför. Det vill säga man har en tydlighet. Det är oftast ett bolag som man vill tillhöra, vill vara en del av den här kulturen. Annars är det ju
stolthet liksom.
Ja, definitivt. Absolut. Och sen så är det ju oftast duktiga säljare som är mycket mer strukturerade än man tror. Det finns ju nidbild av att de bästa säljarna ska vara såna här cowboy med skjuter från höften och sådär. Men det finns ju många som är det. Men det är också det som är anledningen till varför de inte blir mest framgångsrika. Så de bästa bolagen har i regel också en väldigt hög grad av tydlighet. För varför behöver man tydligheten? Jo, därför att i regel så gör vi ju mindre av saker vi är rädda för att misslyckas kring. Och hur kan vi då bygga bort risken eller rädslan för misslyckande? Jo, vi gör det genom att skapa rätt tajta strukturer. Så framgångsrika bolag har oftast en väldigt, väldigt tydlig säljprocess exempelvis. Där man vet exakt vad man ska göra och när. Mm. Och en liten koppling till det brukar jag ofta vara. Vi kan inte ha någon försäljningsprocess. Varför inte det? Vi måste jobba utanför boxen. Ja, vad intressant. Hur ser boxen ut? Nej, men vi har ingen box. Och då brukar jag klura så här. Men hur kan man jobba utanför boxen om man inte har en box? Mm. Så säljprocess handlar rätt mycket om att skapa en box. Ja. Så länge vi håller oss inne i den här boxen, då är vi tydliga kring att vi gör rätt. Och vi har hela tiden koll på läget. Baserat på det sen kan man ju addera sin personlighet och sväva utanför boxen och vad det kan vara för någonting. Men så länge vi håller oss inne för boxen så är vi trygga. Mm. Och trygghet skapar ju en mindre eller lägre rädsla. Vilket innebär att vi är mer benägna till att gå utanför boxen och testa och göra mer av det som verkar funka.
Mm. Vi har ju, jag kan tänka mig att teknik i stor utsträckning påverkar hur vi säljer. Vi slutar skicka post i samma utsträckning som tidigare. Vi kanske slutar ringa, vi börjar smsa, vi börjar med sociala medier, vi mejlar i allt större utsträckning och så vidare. Om vi tar sociala medier som ett exempel här då. Mm. Det kan jag tänka mig att många företag tänker sig, lite billigt med marknadsföring via sociala medier och så vidare. Jag har följt finansbranschen lite grann. Man kan säga att vissa är bättre och vissa är mindre bra på det. Men om vi tar en sån sak, hur har sociala medier och den möjligheten att påverka, liksom förändrat företags säljprocesser?
Utifrån ett negativt perspektiv så har det ju skapat en hel del lathet och bekvämlighet. Därför man lyssnar allt oftare till just det här. Men det är ingen mening att ringa längre därför att det är ingen som svarar. Och det stämmer ju inte alls överhuvudtaget. Snarare tvärtom. Ja, men vad bra, om färre börjar ringa, eller färre ringer nu då, och vi fortsätter, då finns det ju fler att nå. Ja. Men det är liksom byggt någon typ av falsk trygghet i att så länge jag lägger lite inlägg på LinkedIn och sådär så ska det nog lösa sig. Och vad händer då? Men man märker väldigt tydligt snabbt efter 2 eller 3 inlägg på ett par veckor att det funkar ju inte. Och det är inte så konstigt för att man inte har någon liksom kontinuitet. Så jag ska säga så här, sociala medier är ju fullständigt magiskt, men det är ju en marknadsföringsåtgärd. Det vill säga, vad är marknadsföring? Föra till marknad. Mm. Det vill säga, jättebra för att skapa leads, skapa prospects, också för att skapa trygghet och liksom bygga en bra publik. Och när du väl har gjort det, men det tar ju oftast lite längre tid än man tror, och där är inte så många som har uthålligheten. Så jag tror kombinationen av det gammeldagsa, att lyfta din telefonlur, att boka möte på ett hederligt sätt och ut och träffa människor fysiskt eller över Teams, tillsammans med att liksom bygga upp en långsiktig strategi där ute med sociala medier och kombinera de två, då tror man får en superkraft. Mm. Men väldigt få har ju uthålligheten till att köra all in på sociala medier, för du säljer inte via Instagram eller LinkedIn. Nej. Du marknadsför dig. Sen måste du träffa kunder. Det är först då som försäljning per definition börjar. Mm. För tittar man på sälj som företeelse så är det per definition handlar om att ge råd och rekommendationer. Visst, det gör ju du också över LinkedIn vad det kan vara för någonting. Men det är inte först du träffar en människa som du faktiskt börjar din säljprocess. Så sociala medier är magiskt för att driva allt mer leads och prospect till att peta in i din säljprocess. Men det är först då du börjar sälja.
Mm. Och om vi tar då den här, man kallar ju det för konvertering. Du sa att du fick frågan liksom gällande sociala medier och så vidare just nu när det kommer till försäljning. Hur knyter man ihop då marknadsföringsprocesser och säljprocesser? Jag tänker mig att nu pratar vi om en jättelång process där du dels börjar marknadsföra lite diffust och sen så ska det här till sist liksom skalas ner till ett fysiskt möte, kanske mer eller mindre. Hur jobbar man med det? Eller jobbar man med det?
Väldigt få jobbar med det. Och det man gör är att man har en marknadsföringsavdelning som marknadsför bolaget på sociala medier. Och så sitter man och klurar på varför vi inte får några förfrågningar. Och det här är ju en av de största misstagen, tror jag, men de flesta gör, att man går ut via sociala medier och marknadsför sig som bolag. Mm. Problemet när man gör det är att det uppfattas som att man är ute och säljer. Mm. Och vad händer då? Jo, men det handlar om reptilhjärnan igen. Så säger app, 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 nu är vi på väg att bli lurade här. Så för att få det fungera så måste man ju i mycket större utsträckning tidigare vara en personlig, alltså vara en person. Och bjuda på mycket information, bjuda på mycket kunskap och ge ifrån sig väldigt mycket för att bygga någon typ av auktoritet. Och det är först då som du kan få den här trafiken till att landa till att skapa säljprocessen. Men det jag ser där också av egen erfarenhet också, det är att du måste i regel kanske ha några olika system eller plattformar som bryggar mellan det sociala mediet och marknadsföringen ner till din säljprocess. För det du vill skapa är ju mycket möten. Mm. Och de kommer ju inte bara av liksom från ingenstans, bara för att du visar upp det. Du måste tratta ner det hela med en högre tydlighet i att ta liksom gå stegvis framåt, att gå från sociala mediet till din säljprocess. Mm. Och det finns ju bra plattformar och system för att liksom tratta ner det på tydligt.
Vad är det för typ av system?
Ja, men för min egen del så använder jag ju 4-5 olika plattformar mellan mina sociala medier. Jag jobbar ju både med LinkedIn och TikTok och Facebook och Instagram och allt vad det kan vara för någonting. Och där har jag ju ett antal plattformar, exempelvis ett system som genererar automatiska meddelanden. Det vill säga om du skriver ett speciellt ord så genererar det ett meddelande. Därifrån så har jag ju ett system som genererar multipla landningssidor. Som du exempelvis är intresserad av invändningshantering, då är det redan förberett en landningssida med information om det, som i sin tur är kopplad till ett system där jag fångar upp människor då som är genuint intresserade att öka sin försäljning själva eller på företaget. Så de skriver i formulär och det formuläret i sin tur är kopplat till min kalender. Så att, har jag byggt som ett ekosystem. Mm. Så att därmed, jag är i ett läge nu där jag faktiskt genererar direkta förfrågningar, möten. Så jag är i ett läge där mina sociala medier genererar säljprocesser. Mm. Men det har också tagit ett tag och det finns ett antal system som måste samverka för att få det att fungera.
Mm. Om vi ska sammanfatta då lite grann vad vi har pratat om hittills, så kan man säga att när man tittar på ett företag där försäljningen liksom börjar hacka och vika från ett bra läge mer eller mindre, då kan man säga att då är det nog inte så himla lätt att vända det där i det kortare perspektivet, tror jag. Och det hänger ihop med att utmaningarna kanske ligger lite i så här företagets strategi till viss del, men kanske också i kulturen som inte riktigt bjuder in till det där. Det finns helt enkelt några andra företag där ute eller någon annan produkt som är lite vassare, lite mer på bollen och så vidare. Och omställningar tar lite tid. Säljprocesser och marknadsföringsaktiviteter och så vidare har också förändrats i mångt och mycket och liksom justerats med teknik och annat. Och numera jobbar man ju väldigt mycket med sociala medier. Jag hörde, liksom, jag var med i en annan podd faktiskt och gästade. Mm. Och då pratar man om det här med att alltså tidningar till exempel. Mm. De får inte så mycket, det är svårt att sälja annonser nu för tiden. Vilket i sin tur förklaras av att om läskföretag till exempel vill köpa annonsutrymme, så kanske man inte vill göra det samtidigt på samma sida som man skriver om liksom tråkiga saker. Nej. För det ger en negativ liksom koppling. Då är det lättare att styra det där med olika former av sociala medier och så vidare. Om vi ska titta lite på det här lite mindre, lite nystartade företaget, för jag vet att vi har många företag många företagare som lyssnar som sitter i den sitsen. Hur ska de tänka? De har många gånger, jag ska säga att de är väldigt intresserade, de har ofta en produkt som är lite bra och de vill komma igång med försäljningen, man vill få fart på den. Vad är liksom dina tips till den som sitter i den situationen? Kanske lite obekväm säljare också.
Nej, men först och främst så tror jag framförallt mindre företag som är nystartade, kanske har någon typ av innovation, är oftast väldigt förälskade i sin produkt. Och det är ju bra. Det är klart det är bra att vara förälskad och tro på sin produkt. Men av egen erfarenhet också, från att liksom varit i startup-svängen, så blir man oftast väldigt lite för stolt över sin produkt och sitter och bara pratar om produkten. Och där skulle ju verkligen tipset, apropå just komma ifrån produktsnacket till att så fort det bara går vända på det och fundera på vad driver det här för värde för kunden. Och det kan låta floskligt så, men det är en av de främsta orsakerna till att små företag inte riktigt lyckas komma igång med sin försäljning. För man är så himla stolt över produkten, sitter och gaggar om den istället för att titta på, all right, hur pratar vi med våra kunder utifrån ett värdeperspektiv? Vad med våran produkt är det som gör det bättre? Och det handlar väldigt sällan om att rädda världen, om man ska vara krass. Så det tror jag är steg ett, att prata mindre om produkt och mer om fördelar och värde och varför.
Och förklara för den potentiella kunden vilket värde den här produkten absolut kommer ge honom.
Ja, precis. Så det är egentligen, jag skulle säga tre saker. Hög aktivitet tidigt. Bli bättre på att presentera sitt bolags och produkters värde och fördelar. Det tredje är att bli duktig på behovsanalys. Faktiskt. Och vad är det? Det är inte bara att ställa massa frågor utan faktiskt genuint. Jag brukar prata om Nicke Nyfiken. Nicke Nyfiken är världens bästa behovsanalytiker. Ja. För vad gör han då? Jo, han är genuint nyfiken och intresserad av hur hans produkter och tjänster ska lösa din utmaning, ditt problem eller skapa en bättre potential eller vad det kan vara för någonting. Och man tappar ofta det. Man sitter och kör sina powerpoints med 50 slides och tänker att nu är vi hemma. Men man har inte ens öppnat munnen, man har inte ens frågat kunden vad de genuint behöver för någonting. Så aktivitet, prata om värde och bli duktig på behovsanalys. Och ta fram kanske en mall med exempelvis med frågor som man borde, liksom hygienfaktorer som man måste ställa för att ta sig dit. Så ja, men det är väl de tre sakerna.
Får jag fråga, målets betydelse? Vad har det för betydelse? Ska jag sätta mål?
Absolut. Mål är superviktigt. Och innan man kommer dit så måste man nog förstå vad ett mål är. De flesta är liksom utbildade till eller lärda kring att ett mål är ju en siffra. Men det är det inte, per definition i alla fall. Mål per definition är någonting som vi hoppas uppnå eller någonting vi vill vara eller bli. Så mer av en identitet faktiskt. Sen har du en plan för att ta det dit och ett resultat. Och resultatet är ofta siffran. Så att man måste börja med att vända på det lite grann så här. För när vi har satt upp ett mål kring vad vi vill vara eller bli, då börjar vi närma oss någon typ av syfte. Och när vi närmar oss syfte, då börjar vi någonstans skapa ett motiv. Och motiv nu, då är vi inne på den kopplingen mellan motiv kommer från motivus, latin betyder att sätta rörelse. Så det vi ser, mål är superkraften som får motivation att liksom fullständigt explodera. Och motivation i sin tur tillsammans med disciplin, det vill säga att göra det jag borde göra fast jag egentligen inte känner för det, är liksom den optimala kombinationen för att få människor att göra saker som man inte trodde var möjligt. Men det kommer mycket från målet. Det är så här, att jag associerar någon typ av bild av vad jag vill åstadkomma, och den är väldigt sällan kopplad till en peng, utan den är oftast kopplad till någon typ av liksom, bild av vad jag vill vara eller bli, att jag nästan kan måla upp den bilden av mig själv. Det driver motivation, för att plötsligt är det ju intressant för mig rent personligt att göra lite extra. Det är ju bästa jämförelse, jag tror det kan väl vara viktnedgång. Om man vill gå ner 10 kilo, det är ganska tråkigt med 10 kilo. Men om jag sätter det i sitt sammanhang och tänker så här, 10 kilo, vad skulle det göra med mitt liv? Jo, jag skulle må mycket bättre. Mina skjortor som fortfarande inte funkar eller sitter efter 2 år. Jag kanske förlänger mitt liv. Jag kanske faktiskt dessutom är en bra förebild för mina barn. Då börjar vi någonstans hamna i ett läge där, wow, nu börjar det liksom kittla lite, börjar rysa i kroppen. Då kan jag titta på, all right, nu, det är dit jag vill komma. Och det skapar motivation. Och motivation tillsammans med disciplin är ju en fullständig superkraft. Så det finns jättemycket likheter där mellan exempelvis viktnedgång eller viktuppgång eller träning eller idrott för den delen och försäljning. Så utan att förstått varför jag vill göra det här och liksom vad vill jag åstadkomma, både kanske på kort och lång sikt, så kommer jag liksom aldrig få ur den maximala effekten av mig själv. Så jag skulle säga att det är fullständigt avgörande.
Så om vi vänder på frågan lite grann då, så tänker vi oss så här. Jag är det här lilla företaget. Jag har utvecklat min produkt. Vi har knepat och knopat på kammaren. Nu är vi redo att faktiskt försöka börja sälja och marknadsföra och så vidare. Hur lägger jag min strategi? Hur gör jag? Var börjar jag och när ringer jag mitt första samtal?
Det gör du på en gång.
Vi börjar där.
Ja. Nej, men jag tror så här. Fort som ögat, identifiera din målgrupp. Och försöka faktiskt. Det finns ju väldigt också, men det har ju ofta att göra med att små bolag ska kasta sig på att söka riskkapital. Mm. Då håller man ju på med sådana här Samtam, och hit, vad det heter någonting, totala marknaden. Men börja smått. Mm. Börja i trappuppgång eller vad som helst. Börja identifiera, okay, vilken typ av bolag, vilken typ av kunder vill vi ha? Och varför? Jo, därför vi löser det här problemet. Mm. Då verkar det bra att titta efter bara det. Mm. För ofta blir man, det ska vara för stort. Och så sitter man kommer in i en typ av effektiviseringsfälla. Så här, du sitter och klurar på till dödagar. Vilken som vore den optimala kunden? Mm. Optimal kundprofil är jättebra. När man har kommit väldigt långt in i sin produktionsprocess. Liksom, när du redan är up and running. Men däremot när du är liten. Sitt inte och klura så mycket. Utan ut och testa, ut och kör. Mm. Ut och validera. Skippa det här stealth mode. För att det är ingen som kommer stjäla din idé i alla fall. Och den där idén är förmodligen någon annan som redan gjort på någon annan sida jordklotet. Mm. Så att, var inte för stolt att tro att du ska liksom exponera dina hemligheter. Mm. Välj få patent där ute. Så jag tror, släpp på effektivisering. Släpp på alla konstiga idéer om strategi och bla bla bla. Utan ut och kör. För det är ändå någonstans det operativa racet som kommer göra att du kan få det hela flyga. Sen kanske du kan ta in riskkapital, men på en helt annan nivå om du nu vill ha en dröm om att göra det. Men jag tror så här, rådet till den här lilla bolaget är, kom igång och sälj så fort det bara går. Och se sälj som någonting fint. Se månatliga intäkter eller vad nu, någonting som, det är liksom det vi måste åstadkomma. Sluta utveckla den här perfekta produkten och nej, men vi kan börja sälja med ett halvår nu. Nej, gör det nu på en gång och gör det liksom gradvis. Så nästan mindre strategi tror jag och mer taktik och mer operativt. Flytta ner dialogen från strategi till operation om man får vara krass. Mm. Och ut och kör liksom. Mm.
Med det sagt, Joakim, så börjar vi avrunda den här intervjun. Finns det någon fråga förresten som jag borde ha ställt som jag inte har ställt ännu?
Jag gillar ju att prata om vad som får människor att ta beslut.
Vi kör några minuter om det. Mm. För det är ju faktiskt relevant. Vad får människor att ta beslut?
Nej, men det är ju... Vi tror ju att vi människor går igång på produkter och priser och logik och såna saker. Och det kanske vi gör till viss del, men om vi ska vara helt ärliga, vad är det som får människor att ta beslut? Jo, men det är ju emotioner. Det finns till och med vetenskap som säger att vi människor väntar med att gå på toaletten tills det känns tillräckligt bra. Mm. och känslor skapar ju trygghet. Och vill säga en kund tar beslut när det känns tillräckligt bra. Mm. Det finns vetenskap som säger att vi människor tar vår beslut till 80% baserat på emotion och till 20% max baserat på logik. Mm. Och det innebär någonstans, för när vi vet det, varför håller vi då på att tjata ner våra kunder med massa logik, pris och produkt och fakta, fakta, fakta? Flytta hela konversationen från fakta till fördelar och värde. Mm. Då börjar hända någonting där. Och förstå liksom sammanhanget mellan att tankar driver oss till att avvakta. Tankar driver logik, får oss att avvakta. Känslor får oss att agera och vilja ta oss framåt. Mm. Så det finns till och med en koppling mellan KBT, kognitiv beteendeterapi, som består av känslor, beteende och tankar. Mm. Som säger följande, att kan du få en person att känna något så kan du få honom eller henne att göra någonting. Och nu pratar inte vi om manipulation, för försäljning handlar bara om en sak. Att ge råd och rekommendationer baserat på hur någon får det bättre. Mm. Så vi ska inte missbruka den kraften. Men när man förstår att människor tar beslut baserat på emotion och beslutet handlar om att agera på något sätt, då ser man kopplingen mellan KBT, vilket är superspännande. Och det är inte så många som har börjat prata om det här än. Jag själv gör det väldigt, väldigt mycket. För det driver ju någonstans en superkraft av att om vi vill att människor ska agera och bete sig på ett speciellt sätt, så verkar det bra att appellera till deras känslor. Mm. Så det skulle jag vilja ha som en så här, sista passning till människor och bolag där ute, att se till att göra era kunder emotionella. Det kan låta fluffigt, men det händer grejer. Sluta tjata om logik, sluta tjata om produkter och priser. Börja prata värde, börja se till varför ska du som kund köpa det här och verkligen motivera, apropå motivation igen, sätta rörelse, motiv, sätta rörelse. Så vi människor vill bli övertygade idag. Vi vill förstå syftet, vi förstår varför. Och oavsett om vi som bolag, vår externa kommunikation eller vi som säljare eller rådgivare, blir mer fokuserade på det, så händer saker. För att då kan du gärna låta dina konkurrenter tjata om sina produkter och priser. Vi pratar mer om värde och varför. Mm. Då det skapar en sån enorm superkraft i försäljningen. Mm.
Hörrni, för att sammanfatta då. Vi sitter i en miljö med en ganska stark börs. Det finns lite risker. Risken är framförallt förknippade med att börsen har gått upp ganska mycket. Att värderingen är lite högre på sina håll än vad de brukar vara över tid. Det finns med det en liten risk för bakslag. De här bakslagen kan framförallt komma av att den här inflationen vi förväntar oss numera att den ska falla ganska dramatiskt ner mot de här magiska 2% kan bli lite fördröjd, och skulle den bli lite fördröjd, ja, då kommer det leda till lite senare räntehöjningar än vad marknaden har prognostiserat just nu, och det kan få börsen att bli lite skakig. Och det hänger ihop med att när man värderar bolag så diskonterar man framtida vinster långt in i framtiden, och då kan man säga att om vi höjer den där räntan lite grann, då blir de där vinsterna lite mindre. Och då kommer värdet på bolagen bli lite lägre. Blir värdet på bolagen lägre, ja, då kommer börsen falla lite grann. Så låt oss hoppas då att inflationen faller och att räntesänkningarna kommer. Då kommer börsen fortsätta upp. Om man nu tycker att det är lite hög koncentrationsrisk i framförallt kanske de amerikanska bolagen med de här magiska 7 bolagen som står för nästan till 33% av världsindex. Ja, då kan det vara ett bra tillfälle att se över sin exponering lite grann, minska där, och då skulle man kunna minska och kanske, ja, öka exponering mot fonder med lite mindre bolag som fokus, alltså småbolagsfonder, eller för den delen Indien eller Japan. Vill man göra det lite enklare, ja, då kanske det är en tillväxtmarknadsfond man ska titta på som alternativ. Och i nästa veckas podd, ja, då kommer vi prata tillväxtmarknader med den veckas gäst, och det ska inte avslöja ännu vem det är, utan det blir ett lite speciellt tillfälle. Efter samtalet med Joakim så kan vi sammanfatta det så här, att om ett bolag börjar få lite problem med försäljningen, ja, då är nog problemen kanske många gånger lite större än att bara liksom se åt säljaren att sälja mer, utan då kanske man ska börja fundera på om det kan finnas någon form av kulturproblem. Har det här bolaget gått bra länge, haft det lite enkelt, blivit lite slöa kanske, och då får man nog titta ändå upp i toppen på det här företaget faktiskt. Och med det sagt så en dålig försäljningstrend kan nog hålla i sig lite längre än vad man tänker sig. Om man är det här lite mindre företaget, ja, och vill liksom ut och nå marknader, sociala medier, absolut en bra grej. Men det gäller att fundera på hur de här marknadsföringsaktiviteterna faktiskt konverterar ner till mer eller mindre då personliga möten då vi kan sälja. Och sälj, det handlar väldigt mycket om, ett framgångsrikt sälj handlar väldigt mycket om att förklara varför den här produkten är bra för just kunden. Och här kan man nog konstatera att många gånger så är det inte den bästa produkten som vinner, utan det är den som bäst pratar för sin produkt och som lyckas liksom måla upp den här bilden. Så här kan man vara lite vaksam, och för de som har en bra produkt, fundera på hur ni ska liksom beskriva den här allt bättre. Och nu när ni lyssnar på det här, då har ni ett par dagars påskledighet, och när ni kommer tillbaka från påsken, då kan ni ta Joakims rekommendation att bara köra på allvar. Hörrni, ha en fantastisk vecka. Tack ska ni ha. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathiesen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.